Hej på er. Det är roligt för mig och Anita att få vara här idag på Kållandsö. Och jag ska läsa dagens evangelietext nu som är hämtad ifrån Matteus 18 kapitel. Och också den finns på sidan 1643 om ni vill följa med i den. Matteus 18, vers 18-22. Jag läser i Jesu namn. Jesus säger: sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himmelen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, vad två av er kommer överens att be om här på jorden, det ska ni få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra mig orätt och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det handlar om nådens gåvor idag. Och jag tänkte börja lite bara i det här ordet gåva. Det vet vi alla vad det är för någonting. Vi både ger och tar emot gåvor på många olika sätt i våra liv. Och det är ju någonting som man får, som man inte har förtjänat att få, så att säga. Lönen som man får på sitt arbete, den har man ju liksom jobbat sig till, och den motsvarar vissa saker och så får man den. Men en gåva som man får, om det nu är en julklapp eller en födelsedagspresent eller en annan gåva, vilken som helst, den får man inte för att man har förtjänat den, utan för att någon vill ge den till mig eller till dig. Sen är det ju ändå så, när jag tänkte på mig själv så tänkte jag att de flesta människor som jag ger gåvor till och får gåvor ifrån, det är ju ändå människor som jag har någon form av relation till. I min familj eller släkt eller vänskap. Så det är klart att ibland smyger det sig ändå in ett litet, ni vet det där, jaha, man kommer ihåg att jag fick en ganska dyr present av dig. Eller i den familjen så ger man alltid för så mycket på jul och sådär. Och genast så är man lite grann, då förlorar man lite grann idén med gåvan. När gåvan istället blir någonting som nästan blir som en motprestation. Liksom. Vi pratar ibland om tacksamhetsskuld, ni vet. Jag har fått någonting av dig och då kan jag nästan känna att nu måste jag ge tillbaka nästan detsamma för att det ska bli jämnt och rättvist på något sätt. Men egentligen så är ju idén med en gåva att det inte är rättvist. Det är inte därför man ger en gåva, för att det ska vara rättvist, utan för att man vill ge en gåva. De flesta av oss har pantat burkar och flaskor och sånt där i maskiner. Nu för tiden så kan man ju, finns det två knappar. En knapp som heter kvitto och en knapp som heter ge gärna din gåva eller din pant till Röda Korset eller någon annan organisation. Jag vet inte hur du gör. Ja, någon gång ibland så ger jag till Röda Korset och ibland så tar jag med mig kvittot in och handlar till mig själv. Men det är ju ett av de tillfällena där jag ger till någonting där jag inte riktigt, jag har ingen aning om vem som får del av det där. Jag vet att någon får del av det. Samma sak när jag, istället för att sälja en sak som jag gör mig av med, så ger jag den till en second hand affär som i sin tur säljer den och liksom använder de pengarna för något gott ändamål. Eller för den delen när vi ger kollekt i våra kyrkor, som inte bara då går, många kollekter går ju till oss själva, vi ska täcka lokaler och anställda och så här. Men vi har också ett arbete ofta på olika sätt som ligger utanför det. Vi kan ge till mission i andra länder. Vi kan ge till sociala kassan i Lidköping. Och det är samma sak där, att då vet vi inte riktigt vad händer med de här pengarna. Det kanske inte alls blir något bra, det vet vi inte. Men vi hoppas ju att det blir något jättebra. Men jag tänker att där kommer man lite närmare det här vad en gåva är för någonting. En gåva är ingenting där man ska veta om att nu kommer jag få tillbaka. Och vet ni vad Jesus säger i bergspredikan? Låt inte den högra handen veta vad den vänstra ger. eller om det är tvärtom. Och det tycker jag säger någonting om detta. Du ska inte ge en gåva och så förvänta dig att du ska få någonting tillbaka. För gåva är någonting som man ger. Och, det är inte, och när man tar emot den också så är det inte av förtjänst. Utan för att man har fått en gåva. Idag handlar det om nådens gåvor. Men först någonting jättekort om det som vi ibland kallar för naturliga gåvor. Allt det som vi människor har fått del av i vår mänsklighet. Bara att vi är människor. Och först så tänker jag på de två stora gåvorna. Dels är det livets gåva. Som du och jag får ta emot i varje andetag, i varje pulsslag, varje dag. Vilken fantastisk gåva, livets gåva. Och sen är det också kärlekens gåva. Kärlekens gåva är inte riktigt lika enkel, för ibland så upplever vi den starkt. Men ibland så kan vi uppleva att den saknas i våra liv. Men det är samma sak där med kärleken också. Det är ingenting vi kan ta oss. Vi kan öppna oss för den och ta emot. Alla människor har olika former av gåvor eller talanger eller så här i sina liv. En del människor är väldigt duktiga på att lyssna på en annan människa. Och en del människor kan inte lyssna i 4 sekunder utan att behöva måste prata om sig själv hela tiden. Där är vi lite olika. Andra människor är enormt praktiskt händiga liksom på många olika sätt. Andra har tummen mitt i handen. En del är väldigt uppfinningsrika. Andra har en enorm organisationsförmåga. Vissa har musikalitet med sig i blodet. Någon annan har bollkänsla med sig liksom i blodet. Och det är klart att vi kan träna på våra gåvor också. Och det gör vi gärna för att det som vi känner som en gåva i oss, det är ofta någonting som känns roligt och positivt. Och de där andra sakerna som är svåra, de undviker vi nästan ibland för att det känns inget roligt. Det är mycket roligare att hålla på med det här som jag tycker är kul och som jag ibland också är lite duktig på. Men även detta är medfödda gåvor. Även om vi som sagt kan träna oss på olika sätt. I Bibeln så talas det också om att en kristen människa kan få del av ytterligare gåvor. Andliga gåvor eller nådegåvor som det också kallas. Och samma sak gäller här. Precis som du och jag inte har valt vilka naturliga gåvor som vi har utrustats med som människor, så har vi inte heller valt eller förtjänat om vi nu skulle bära på en andlig nådegåva. Så är det inte på grund av att jag är så duktig eller jag är så from. Ni vet, i våran värld så delar man ut medaljer för lång och trogen tjänst och sådär. Men så funkar det inte Gud riktigt. Det är inte så att man får en andlig gåva för att man har varit så from eller duktig eller varit kristen så länge eller vad det nu kan vara för någonting. Det är gåvor. Petrus, han skriver i sitt första brev att de andliga gåvorna, det är Guds nåd i dess många former. Guds nåd, vad är det för någonting? Guds nåd, det är Guds orörda kärlek när han ser på oss och möter oss människor. Och den här nåden kommer till oss i massor med olika former och på många, många olika sätt. Och de här gåvorna, nådegåvorna, är ett sånt sätt där Guds nåd kommer emot oss. Och vi hörde också i texten som Torvald läste att det handlar om att vi ska tjäna varandra. Har någon en gåva så är det inte i första hand för att briljera och få applåder för att jag skulle vara så duktig, utan det är för att vi ska tjäna varandra. Den gåva som jag har är inte för mig själv utan den är för dig. Och din gåva är för mig. På olika ställen i Nya Testamentet så räknas det upp olika listor med såna här gåvor. Och då kan man notera att dels finns det liksom religiösa gåvor eller vad vi ska kalla det. Till exempel tungotal och profetia som nämndes i den texten som Torvald läste. Men det finns också andra gåvor som liksom är en hjälp eller en utveckling av naturliga gåvor. Det finns ju människor som är duktiga på att undervisa till exempel. Men då säger Paulus i texten som Tova läste att Gud kan också förstärka den gåvan och ge undervisningens gåva så att den kan bli en ännu bättre på något sätt. Och där nämns då andra saker, tjänande, generositet, tröst. Och jag tänker ibland, jag har varit med i många sammanhang, speciellt när jag var lite yngre, när vi skulle be om olika nådegåvor och sådär. Och då efteråt så har jag tänkt på det att det var inte så många som räckte upp handen och sa, kan jag få gåvan som heter att frikostigt dela med sig? Eller att alltid visa alla människor barmhärtighet, som var det sista i Romarbrevstexten där. Utan i en viss ålder, åtminstone där jag befann mig, så ville man hellre ha tungotalets gåva. För då kunde man köra på lite med det och så kunde folk tycka att man var lätt andlig och sådär. Ursäkta att jag raljerar lite grann nu. En nådegåva betyder just Guds gåva av nåd. En gåva som du får, vem du än är, vad du än har varit med om, vad du än har gjort. Och den allra största nådegåvan som Bibeln talar om, det är att Gud har gett sin son till världen. Jesus Kristus är den allra största nådegåvan som vi människor får ta del av. Och det är inte en gåva som bara vissa kan få, utan det är en gåva som ges till alla människor och som alla människor har möjlighet att ta emot, att öppna sig för och ta emot. Och få del av innehållet i gåvan som är Jesu liv och död och uppståndelse. Och i detta så ligger den allra största gåvan. Det skriver Paulus om att den gåvan är det eviga livet. Det är den gåvan som ges till dig och mig. Det livet som vi har här på jorden, det har vi också fått som en gåva. Men det finns ett tillägg som inte vi kan ta oss själva. Det eviga livet som ges till oss som en gåva. Inte på grund av gärningar, skriver Paulus, alltså egen förtjänst. Utan genom tron, alltså som en gåva. Som vi får öppna oss för. Det här är svårt för oss människor. Vi vill så gärna förtjäna. Vi vill så gärna vara lite bättre än andra. Och det finns ju en väldigt underbar tanke bland människor som inte kallar sig för troende. Och det är just att kristna människor är lite bättre. De är lite finare på något sätt. Och jag vet inte var det där kommer ifrån. Om det är vi själva som ger den bilden eller utstrålar det, eller om det kommer på något annat sätt. Men det handlar inte om det. En gåva är en gåva. Alla har fått livet som en gåva, men ingen av oss har valt var vi ska födas, vilka föräldrar vi skulle få. Land, bakgrund, ekonomi. Allt detta har getts till oss som en gåva. Och Bibeln är väldigt tydlig när den säger: ge som gåva det som du har fått som gåva. Och jag tänker, kanske är detta nyckeln till ett lyckligt liv, de här orden. Ge som gåva det som du har fått som gåva. Allt som är jag, allt det som jag är och har på alla olika sätt, det har getts till mig som en gåva. Och det får också vara en gåva som jag får ge vidare till andra människor. Jag behöver inte se på mig själv som den allra bästa eller allra som kan allra mest eller så. Men jag behöver inte heller se på mig själv som jag kan ingenting, jag är värdelös. Utan var och en har vi fått så mycket och vi har fått det för att ge det vidare. Men detta är svårt för oss. Vi håller så hårt fast vid det som vi tycker är mitt och vårt. Och ibland säger vi, eller lever vi nästan som att den som har mest saker när han dör vinner. Fast vi egentligen vet att du kan ingenting ta med dig dit du går. För det är det eviga livet som är den stora gåvan. Inte pengar, inte prylar. Men det är så svårt att fatta. Det handlar om förvaltarskap. Det är ett sånt här ord som vi kan använda i kyrkan och i tron. men vi kan också använda det i det vanliga livet, att man har någonting som man ska förvalta över. Och det betyder att man äger det liksom inte, men man har fått del av det och man ska använda det så att det blir någonting bra av det för andra människor. Och så tänker jag att vi behöver se på våra egna liv. Att vi förvaltar, vi är förvaltare av det som har getts till oss på många olika sätt. Att våga se på mig själv som att det jag har och är och kan göra, att det är en gåva som jag får använda mig av i relation till andra människor, som jag får glädja och hjälpa andra människor med. Och inte bara andra människor, det gäller ju mig själv också. Jag får också glädja mig själv med de gåvor jag har. Det är ingen motsättning. Vi får inte fastna bara i att allt jag ska göra ska vara för någon annan. Och köper jag minsta lilla chokladkaka till mig själv så är det fel. Så är det inte heller. Paulus säger så här, tänk inte bara på ert eget bästa utan också på er andras. Att tänka på sitt eget bästa, det gör vi automatiskt. Varje människa är liksom herre i sitt eget liv, eller vad man ska säga. Utan det vi behöver träna på är att vi också tänker på andra. Att inte allting bara kommer tillbaka till mig själv hela tiden. I vår evangelietext så pratas det bland annat om förlåtelse. Och förlåtelse, tänker jag, det är ju verkligen både en gåva och en nådegåva. Förlåtelse kan man inte ta sig. Den kan bara ges. Och när den ges så skapar den så oerhört mycket frihet och glädje. Och förlåtelse tror jag vi alla har erfarenhet av. Jag skulle tänka mig att nästan allesammans av oss som sitter här inne vet mycket väl vad det innebär att inte bli förlåten, till exempel. Men också vad det innebär att faktiskt känna och förstå att det är jag som borde ta ett steg nu och be om förlåtelse. Men det är jobbigt, så jag gör det inte. Av någon anledning så är det här med förlåtelse någonting ganska svårt. I bönen som Jesus lärde sina lärjungar, vår fader, så ber vi: förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och här ser vi ju tydligt att förlåtelsen är en nådegåva. Gud förlåter dig och mig, våra synder, våra felsteg, våra misstag. Och han gör det av nåd. Han gör det inte för att vi kan uppvisa någon förändring eller betala för det eller vad som helst. Ingenting sånt, utan Gud förlåter oss. Och det är vår tro att Gud alltid förlåter oss. Inte bara 7 gånger och inte bara 77 gånger ens, utan för evigt liksom förlåter Gud oss. Men uppmaningen till oss är ju då: du är förlåten, förlåt andra. Precis efter vår bibeltext idag så kommer det en liknelse som Jesus berättar som handlar om förlåtelse. Och den heter liknelsen om den obarmhärtige medtjänaren. Och jag tror säkert att ni har läst den, men i korthet så är det Jesus berättar om två män som är skyldiga. Eller först är det en man som är skyldig väldigt mycket pengar till en hög snubbe. Och den här höge snubben säger att du behöver inte betala. Och han är ju fantastiskt glad. Men på väg ut så möter den mannen då en annan man som är skyldig honom bara lite pengar. Och då är han inte alls lika benägen att förlåta. Fast han just har fått en enorm skuld förlåten själv. Och det här är ju just en beskrivning av detta. Hur mycket har Gud förlåtit dig och mig? Borde inte vi också förlåta så mycket vi bara kan? Det finns många saker som händer i en kyrka som talar samma språk. när vi firar nattvard tillsammans så får vi komma fram och det finns ett bröd som delas och det räcker till alla. Vi tar emot nattvardens gåvor av bröd och vin. Och uppmaningen är ju väldigt tydlig. Varsågod, nu sänds vi ut härifrån för att dela vårt bröd med den som behöver. Vi tar emot för att ge vidare. Och samma sak är det ju egentligen varje gång vi samlas till gudstjänst. I alla våra kyrkor världen över. Så är det ju för att ta emot. Vi kommer liksom med öppna armar och får ta emot Guds närvaro, förlåtelse, frid, välsignelse, kärlek. Och i slutet av gudstjänsten så sänds vi ut för att ge detta vidare. Det som vi har fått del av i gudstjänsten. Vi får för att ge. Vi får inte för att själva bara gotta oss, utan vi får för att ge. Vi andas in Guds nåd. Och det kan vi göra inte bara i gudstjänsten förstås, utan i varje stund och i varje dag. Och när vi gör det så får vi också andas ut och ge vidare det som vi har fått. Vi lever ju som både mottagare och utgivare. Vi är ständigt beroende av Gud, men vi är också väldigt beroende av våra medmänniskor. Vi hänger ihop. Och Guds nåd, den kommer till oss i alla sina former på många olika sätt. Vi är skapade till individer, inte till kopior. Vi är unika allesammans. Och Gud har skapat dig och mig till precis de vi är. Med både brister och förtjänster. Och med alla de olika gåvor som vi får leva i och växa i. Och vi får öppna oss för Gud och varje dag be om att han ska ge oss mer av sina underbara gåvor. För Gud vill utrusta oss, det är jag alldeles säker på, med sina speciella gåvor. Sina speciella gåvor av nåd. Gåvor som gör att du och jag kan tjäna varandra på många olika sätt. Både tjäna Gud och tjäna varandra. I Petrus fråga, ska jag förlåta min broder 7 gånger när han har gjort orätt mot mig? Så tror jag att Petrus tar i lite grann. Ska man, är det 7? Det är ju ganska många gånger ändå om någon gör upprepat fel mot mig liksom. Och så svarar Jesus då inte 7 utan 77. Och det här är ju någonting som egentligen talar tillbaka till Gud själv. Gud är den som förlåter. Gud är den som ger gåvor utan något slut, utan någon gräns. Och vi är kallade att följa Gud, att följa Jesus. Att ge och ge och ge utan gräns. Och när man läser delar av Nya Testamentet och inte minst bergspredikan där de här sakerna kommer tillbaka gång på gång på gång, så känns det ju nästan omöjligt. Hur ska vi kunna bli som Jesus? Hur ska vi kunna göra som han? Och det är svårt. Vi misslyckas hela tiden. Men det är här som förlåtelsen kommer in. Att vi får börja med våra försök. Och när det misslyckas så får vi be om förlåtelse. Och då vet vi att Gud alltid förlåter oss. Och han vill ge oss ny kraft att älska. Gud som låter sin sol gå upp över både onda och goda. Där finns ingen uppdelning mellan det ena och det andra. Så jag skulle önska att jag vore den första i kön när vi ber om nådegåvor, som ville be om gåvan att frikostigt dela med sig och gåvan att med glatt hjärta visa barmhärtighet mot alla människor. Amen. Vi kan ta en liten kort stund i tystnad. Tack gode Gud för att du är alla goda gåvors givare. Tack för att du låter din sol gå upp över onda och goda. Din kärlek strålar mot oss människor dag ut och dag in. Herre, jag vill försöka att öppna mig för att släppa in dig. Ta emot den gåvan som du ger till mig. Tack för livets gåva. Tack för kärlekens gåva. Tack för allt det som du har lagt ner i mitt liv som jag kan få vara med och tjäna dig med på olika sätt i min vardag bland människor jag träffar. Herre, hjälp oss var och en att hitta den där balansen mellan att störst, bäst och vackrast och att jag är värdelös. Hjälp oss var och en att förstå att vi är både stora och underbara och älskade i dina ögon, men förstås också små och bristfälliga. Ge oss kraft att orka handskas med båda de sidorna av oss. Och hjälp oss att se att du har fyllt oss med så mycket. Tackar dig för oss som är samlade här idag. Du ser vad vi tänker på, vad vi funderar kring, vad vi är oroliga för, ledsna för. Saker som har blivit både rätt och fel i våra liv. Kom till oss var och en, gode Gud, och omslut oss och viska i vårt öra hur mycket du älskar oss och hur mycket du vill att vi ska vara dina barn och att vi också har fått del av din nåd i dess många former och att vi får vara med och sprida den på just det lilla sätt som vi kan. Herre, hör vår bön.